Hörrni, det var nästan så jag skulle vilja följa med till söndagsskolan, för jag vet ju vilken bra berättelse de skulle hålla på med idag. Jag tycker den är fantastisk. Det är en berättelse som är så innehållsrik när det gäller att förstå tron och när det gäller att förstå det här med att närma sig Jesus. Den kvinnan som kom smygande bakifrån där. Kort presentation för er som inte var här igår. Staffan Stadell heter jag, alltså bor i Stockholm just nu, men är på väg att flytta tillbaka till Sollentuna där jag har bott i över 35 år. Och jag prästvigdes 1980, kom då till Kummelby kyrka, så gick jag i pension 2012. Och sen så är jag kvar som frivillig och så åker jag lite i landet så här. Men det mesta håller jag på med hemma i församlingen. Det är bland annat jag och min fru Else-Marie ansvariga för omsorgsgruppen. Det är den grupp som ber för på söndagarna. Varje söndag i gudstjänsten så har vi förbön under nattvardsutdelandet. Och då är det inte fördelat ungefär 20-tal personer som är igång. Så att det blir inte så betungande. Det är inte så många söndagar för var en av dem. Jag börjar i en känd berättelse om en annan kvinna, eller två kvinnor i Bibeln, från Lukas 1:36. Det står så här: det är ängeln Gabriel som säger till Maria: Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Mirare, det är latin. Och från det ordet har vi vårt ord mirakel. Mirare, det betyder att förundras. Alltså att se det stora bakom det stora som sker, va? Elisabet till sin ålder kommen, där allt hoppar ute för att hon skulle föda ett barn. Hon bar nu på sin ålderdom, mot alla odds hade hon blivit gravid. Maria ser och mirare, hon förundras. Hon överlåter hela sig, ande, själ och kropp. För det fortsätter texten så här, efter att hon har hört det här, till ingenting är omöjligt för Gud. Så säger Maria: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon gör det utan förbehåll. Maria, hon som hade funnit nåd hos Gud. Hon, den högt benådade. Om man ser på det lite närmare så står det egentligen att hon hade blivit översköljd eller övertäckt av nåd. Helt omsluten av nåd var hon där, Maria. Hon som fick till uppgift att föda den högste son. Det där påståendet ingenting omöjligt för Gud backades alltså upp av det som hade hänt med Elisabet. Och förklarade att det som skulle ske Maria också var möjligt. Det är Guds omsorg det, va? Gud sätter Maria i en omöjlig sits. I en mirakelsposition. Hon skulle föda ett barn. Ingenting omöjligt för Gud. Hon skulle föda den högste son. Och så blir hon uppmuntrad eller blir bekräftad genom det som skedde med Elisabet. Och jag tror att många gånger är det så att vi ser inte de här små bitarna. Men Gud, han hjälper oss på något vis. Kommer med bekräftelser, kommer med hintar, kommer med vägledning på olika sätt. För att uppmuntra oss och stärka oss i det vi är och dit han vill föra oss. Och i alla evangelierna så spelar Jesu underverk en mycket stor roll. Därför att Som till exempel Markus evangeliet, så en tredjedel av texten är berättelser där Jesus gör under. Och det är ju berättelser som vill klargöra vem Jesus är. Som när Johannes döparen satt i fängelse, sitter där och undrar om Jesus. Var det han vi väntar på? Var det Messias? Var det den av Guds moderne? Amen. Och det svar som Jesus låter lärjungarna, Johannes lärjungar kom ju till Jesus och fråga, är du den som skulle komma? Och då när de går tillbaka till fängelset så går de inte tillbaka med någon teoretisk avhandling om sannolikheten att Jesus var Messias. Utan när de går tillbaka med, det var en uppräkning av mirakler. Det som väckte förundran. Jesus sa, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Lite grann samma svar som när de lärde frågade mannen som hade fått sin syn tillbaka. Var det Messias, vem var han som gjorde det här? Ja, vem han var det vet jag inte. Men en sak vet jag. Att jag som var blind kan se. Alltså, där har ni predikan, menar han. Teorin, jag kan inte så mycket om den. Hörrni, Johannes satt i fängelse. Ibland är det som om vi satt i fängelse också. På det sätt som frosten som uttrycker i salmen 289. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Rädslans stenar och vårt eget knutna jag. Och då är frågan så här. Vad är det som ska befria oss ur det fängelset? Så att när Guds budbärare kommer, också vi överlåter oss till honom, för vilken ingenting är omöjligt. Och också vi kan förmedla uppståndelsens liv och hopp. Ja, frågan är, hur skedde det för lärjungarna? För det heter ju om i Johannes 20 och 19 och framåt. På kvällen samma dag den första veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Alltså de satt där fångna i ett fängelse byggt av rädslans stenar. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sen andades han på dem och sa, tag emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Den här som jag berättar nu har några av er hört redan, men det tål att repeteras. Det hände mig för ett par år sedan vid återkomsten efter sommaren, så mötte jag Lena i kyrkan och undrade, hörru Lena, har du bytt glasögon? Nej, sa hon. Ja, men har du bytt frisyr då? Nej, sa hon. Och där stod jag. Ja, sa hon, det kanske är att jag har gått ner 30 kilo. Men hur hade det gått till? Hon hade ju kämpat med det så många år. Jag blev ju väldigt nyfiken vad som hade hänt sen vi senast sågs. Då berättade Lena att hon hade varit i London på en ledarskapskonferens. Jag var där på samma konferens. Hon hade gått hårda gator. Hennes fötter värkte riktigt illa. Så hade hon hört talas om healing room. i Holy Trinity Church Brompton, alltså den kyrka som alfa-arbetet kommer ifrån. En kyrka som verkligen sjuder av liv. Man har 5 gudstjänster varje söndag och det är fullsatt varje gång, så det är ungefär 5000 människor. Och där varje söndag. Och så gick hon dit till Healing Room där de bad för helande. Och då var det 2 stycken som bad för henne, för hennes fötter. Och sen frågade de om hon hade ont någon annanstans. Jo, det hade hon. Och så frågade de om hon utöver smärtan även kände rädsla. Och nu citerar jag det som stod i Dagen när hon berättade det här. Deras fråga var mitt i prick. Jag har hela livet varit rädd för att inte duga, inte vilja synas, utan alltid håller mig i bakgrunden. Jag har känt mig hindrad av andra, men också lagt spärr på mig själv. Och jag vet att det stämmer. Jag har känt henne sedan hon var 15 år. Alltså. Nu fick jag frågan om jag kunde förlåta både mig själv och de som hållit mig tillbaka. Och det ville jag. Det är svårt att sätta ord på det, men något hände inombords. Det var som en inre operation. Vad som hände för Lena, det var att efter den här, på hösten då, ja, hon tog samman, gjorde något hon hade drömt om och gått och funderat på länge. Gick in och blev diakonissa, gick ett år på Ersta. Och gjorde förändringar i sitt liv som hon inte hade förmått tidigare. Idag jobbar hon på Karolinska sjukhuset i sjukhuskyrkan. Och hela hennes person blev på något vis ändrad i frimodighet och så. Det var verkligen ett mirare att se Lena efter det där korta förbönen. Va? Men det var Gud som hade uppenbarat för dem som skulle be rädslan. Och rädslan i, det berövar oss liv. Det tar ifrån oss energi och glädje och hindrar oss från att ta emot. Och den där rädslan som vi bär på i vårt nu för tiden, den har ofta sin näring i den otillräcklighetskultur som växer stark i vår tid. Och som kan sammanfattas med orden aldrig nog. Aldrig bra nog, aldrig perfekt nog, aldrig smal nog, aldrig smart nog, aldrig säker nog, aldrig framgångsrik nog och så vidare. Och så berövas vi hela tiden den bekräftelse vi behöver på, ja men dina gåvor funkar. Det blir gjort, det räcker. Du älskar ändå, va? Rädslan alltså är förlamande, rädslan att inte duga, att inte räcka till. Lena fick frågan, kan du förlåta dig själv och det som gjort dig illa? För så länge hon inte förlåter så var hon fortfarande bunden i det förgångna. I det som skett. Så länge hon inte hade förlåtit så var hon fortfarande ett offer för det som varit. Och det är ju det som är det starka med förlåtelse, hörde. Jag läste om kvinnan som hade varit fången hos en man i 11 år. Och mycket klokt förklarade. Ja, men jag måste förlåta, för annars så upprepar jag ju det hela. Det är inte så att jag förlåter den mannen för att han skulle på något vis vara värdig det eller så, utan jag förlåter för att jag själv inte ska sitta kvar i det fängelset. Precis som Mandela sa när han lämnade fängelset efter, var det 23 år eller 26, jag kommer aldrig ihåg vad det var, men många år var det i alla fall. Då sa ju Mandela så här, när man frågade honom, men hur kan du liksom leva det här försonande livet? Och då sa han det, att han visste att när han lämnade fängelset, att om han inte förlät och var beredd att förlåta de som hade satt honom där och det som hade skett under de åren, så satt han ju fortfarande i fängelse. För då var han fortfarande offret. Och då var fortfarande hans liv styrt utav det åren som han satt i fängelset. Och det är det som är det fenomenala och som är det stora behovet för oss att förlåta. Nämligen, när vi förlåter så är vi inte längre offret. Då har vi gjort oss av med det så att det inte spökar längre i vårat liv. Och det var det som Lena fick göra. Och när hon gjorde det, då blev hon befriad från sin rädsla. Och ni, vi har hjälp i den här processen. För precis som lärjungarna, inlåsta i rummet och inlåsta i sig själva, så står det, Jesus andades på dem och sa, ta emot helig ande. Alltså, ta emot livet, ta emot livgivaren, anden, hjälparen som ger liv. Ängeln Gabriels besök hos Maria, det talar ju verkligen om livgivaren. Du ska föda den högste son. Och då frågar ju Maria, inte i upproriskhet, utan i ett sätt att öppna sig, i ett sätt att skapa beredskap, så säger hon, hur ska detta ske? Svar, helig ande ska komma över dig. Den helige ande ska komma över er, var också det sista lärjungarna fick höra. För sen står det att de såg hur han lyftes upp i höjden. Och vad det innebär, det läser vi om i apostlagärningarna, eller rättare sagt Jesu fortsatta gärningar genom apostlarna. Det är ju det apostlagärningarna handlar om. Jesu fortsatta gärningar genom apostlarna. Och Jesus, han är densamme igår, idag, imorgon, nästa vecka, hela ditt och mitt liv. Så när vi läser apostlagärningarna så handlar det om samma tid som vi lever i. Det är det som är det suveräna, tycker jag. Jag tycker det är helt otroligt uppmuntrande att läsa apostlagärningarna. Och hela tiden när jag läser det, det är samma tid. Vi lever efter uppståndelsen. Vi lever efter att den heliga ande har utgjutits. Det är samma tid. Det är nämligen kyrkans tid. Den tid som är mellan att Jesus kom till jorden, föddes i Betlehem, till den dag han kommer tillbaka. Det är kyrkans tid. Och där lever vi nu. Och den tiden präglas utav redan nu, men ännu icke. Alltså, redan nu kan vi smaka av det. Det som vi en dag ska få se till fullo. Och i den förväntan får vi leva nu. Och i den förväntan är det att vi kan tro och hoppas och förvänta oss det som är omöjligt. Amen. Råda över skapelse, mirakler, spränga gränser, utöva tro till kraftgärningar. Och vår bild, den blir trosfantomen, va? Troshjälten. Oj, oj, oj. Så blir det vår bön mer och mer tro och större mod. Och när problemen tonar upp sig så tänker jag, men tänk om ingenting sker. Hörrni, det är tänkandet. Det punkterar Jesus. Den där troskraftstänkandet, muskelkristendomen, den punkterar Jesus. När han säger och talar om senapskornet som trosmängden, det minsta frö som räcker för att råda över skapelsen. Alltså, trosmängden, den minsta, för att göra det omöjliga. Nej, det är som Magnus Malm säger. Gud begär aldrig att vi ska skaffa oss en större tro. Bara Att vi ska använda den tro vi har. Problemet är inte storleken eller snarare litenheten i vår tro, utan vår vägran att använda den. Och jag tror att det är en väldigt rätt beskrivning. Använda den tro som är genom att gå i den trons riktning som du vet är den rätta och som du vill gå. Att börja där man står är att använda den tro man har. Tro på Jesus. Jag tror på Jesus. Därför hoppas jag att människor ska bli helade när jag ber. Jag tror på Jesus. Därför kan jag tro och hoppas på försoning mellan människor i släkten. Därför kan jag tro och hoppas att problemen som jag ser framför mig kommer att lösas. Det är för att jag tror på Jesus. För när vi tror på Jesus och vandrar med honom, så faller trons funktion, kan vi säga, på plats. För i den relationen förstår vi vad som är Guds vilja och kan handla efter den. Och då växer vår tillit. Och tilliten, det är en motkraft till anspänning och till troskramp. Tillit ger trygghet, och i den tryggheten vågar vi lyda och följa Herren i det okända. Och när jag gör det ökar tilliten till Jesus. Så att tro, det är att tro på Jesus. Alltså många gånger så tror vi på vår tro. Vi tittar på oss själva. Ja, men inte tror jag det här förmå. Nej, att tro, det är att tro på Jesus och handla där du står. Det är tro. Handla i vardagen där du står utifrån att du känner Jesus. I Matteus 14 så berättas det om hur Jesus ger mat till 5000. Lärjungarna, de föreslår Jesus att skicka iväg folket så att de kan köpa sig mat borta i byarna. De alltså håller sig till den här naturliga vägen, va? Det som låg ju närmast, som de var vana med. Om man går till affären så köper man mat. Men Jesus svarade: det behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta ni själva. Oj då. Det var ju en annan lösning på problemet. Mm. Och så står det, det sa: här har vi inte mer än 5 bröd och 2 fiskar. Då sa Jesus: lämna dem till mig. Och då vet vi resultatet. 5 bröd, 2 fiskar, 5000 människor. Ja, det var proportioner det, hörni. Ja, men så är proportionerna i Guds rike. Jesus började inte ställa krav på en speciell tro. Han hade inget förhör med gruppen lärjungar för att utröna om de var tillräckligt andliga, goda, om de kunde sitt gloria, om de hade gått konfirmandundervisningen, om de hade varit rediga medborgare och så vidare. Nej. Han hade en uppmaning: ge det till mig. Och det är hela tiden hans uppmaning till oss. När vi har syndat, när vi har gjort fel. Ja, men ge det till mig. När vi känner oss otillräckliga och inte når upp. Och känner oss i vår missmod. Ja, men ge det till mig. Öppna upp att jag får vara med i det. Hörrni, det berättas om flera sådana här ge det till mig situationer i Bibeln. 4 män bar sin förlamade vän till Jesus. Han såg deras tro. De kom där, så gav de honom till Jesus. Den blinda Bartimaios som sitter där vid vägkanten och ropar: Herre, förbarma dig. Vad säger Jesus? Ge honom till mig. För honom till mig, stod det i 1917 års översättning. För honom till mig. Ge honom till mig. Alltså, vad var det jag tidigare sa? Jo, att tro är att tro på Jesus och handla där du står. Sandy Miller. Hav tröst. Jag är på slutet av min predikan. Sandy Miller, han var kyrkoherde under väldigt många år. Över 30 år i Holy Trinity Church Brompton. En mycket underbar person. Som vågade ta risker. En av bitarna i deras förnyelse i den kyrkan var att Sandy Miller, han tog 30 personer och åkte över till John Wimber i Kalifornien och var där i 3 veckor. Det var ett stort grepp, va? Men han visste ju sen det att om det skulle ske någonting så måste han ha en... Ju flera man är som genomför det, ju mera bärkraft får det. Och det är ingen tvekan om att det är väl den kyrka som har påverkat kristenheten mest under de senaste decennierna. Genom alfakurserna och så vidare. Och sina ledarkonferenser. Och då var det så att när Sandy Miller var där i Kalifornien, gick där vid havet, så upplevde han hur Gud talade till honom. Vad han alltså, talade till honom om vad han ville göra genom Sandy. Och förklara att... Och sen den sa, nej men det där är alldeles för stort för mig. Men då upplevde han hur Gud så förklarade för honom att ja men det som ska ske genom dig, det är att det enda du behöver göra, det är att ta ett steg i taget. Och den överlåtelsen kunde Sandy Miller ärligt säga ja till. Och så tror jag det är för oss. Alltså, när Gud liksom gav honom en vision över vad som skulle, hur den kyrkan skulle bli använd, då sa Sandy, nej, det är för stort. Men då säger Herren till honom, ja men det enda jag begär av dig är att du ska ta ett steg i taget. Alltså, att lämna varje steg till mig. Och vi har sett resultatet. Sandy Miller gick i pension, då blev han flying bishop som det heter. Alltså biskop utan eget stift. Flyttade till ett nytt område. Flyttade till ett område i London som tillhörde de mest utsatta områdena. Och byggde upp en ny församling där. Det är bra för jobb för en pensionär. Men alltså... Det växte fram i det här, i förståelsen av att ta ett steg i taget, så växte någonting som var jättestort fram. Va? Och så är det vi får lära oss att tänka när vi tänker tro. Jag behöver inte mera tro och tillit än för nästa steg. För efter det steget så följer ett nytt. Och sen kan det vara en hjälp om vi har en vision och en bild av vad Gud vill göra i det större. Men att komma dit, det får vi låta Herren leda oss i. Och så får vi be om ett steg i taget och säga till Herren. När han säger, lämna det till mig, då lämnar det nästa steg till honom. Så att gå vidare från där vi är, det börjar ju alltid med nästa steg. Eller hur? Så är det. Och en möjlighet till det är ju till exempel att idag nu när vi ger möjlighet här för så ska vi ge möjlighet till förbön. Och jag hade en tanke här i pappret, såg jag. Men det är så här. Klockan är fem. Hörrni, ska vi göra så här, vi kommer att ge möjlighet till förbön. Men jag kom på också att jag ska göra, jag hade nämligen en bön nedskriven här utifrån den här predikan. Och då tänkte jag att jag kunde göra så här också. För den som så önskar så ges det, får ni möjlighet till att komma fram här. Och här framme kommer jag att stå och så kommer jag att be en bön. Samma för var och en som vill ha den. Så hoppas jag att jag har tillräckligt mycket olja i mitt... Jag var lite dåligt med det, ser jag. Har ni något att fylla på med? Jo, men titta. Då fyller jag på. Nej, men då tänkte jag så här att kommer fram, säger vad du heter. Och så kommer jag be följande bön. Om Berit kommer fram till exempel. Då ber jag så här. Berit, Jesus Kristus den uppståndne är hos dig här och nu. Ta emot helig ande till hjälp att ta nästa steg. Det är en bön som jag ärligt kan be verkligen. För jag tror att mer behöver inte vår Herre än att vi är beredda att ta nästa steg. Ja, det var, ja, men det där var ju smart. Det är en rullgrej där alltså. Ja, men då använder jag den då. Jag tänkte fylla på min egen dosa för den är så praktisk att ha i handen. Men nu gör vi så. Vad fint. Och olja, det är ju en bild för, det är ett tecken på oljeanden. Och jag smörjer med korset i pannan, vilket innebär att ta emot det som Jesus har vunnit för oss på korset. Vi ber. Kom helige ande, hjälparen. Och hjälp oss var och en att ta nästa steg på trons väg. Och hjälp oss att allt mer och mer höra din uppmaning, lämna det till mig. Att vi får lämna saker och ting till dig. Amen.